Man blir väldigt glad när man ser er yngre sitta framme, Alva och gänget, alla andra. Och jag kommer att tänka på detta i mötet idag, för här sitter också en god vän till mig sedan gammalt, Annika. Väldigt kul att se dig. För att det var nämligen så att för 38 år sedan, alltså nästan mosig tid, så fick jag ju vara med om en sån resa som ni är med om, där man möter Jesus och livet förändras och förvandlas, vilket det gör när man möter Herren. Och en av dem som också kommer med på vägen under den perioden är just du, Annika. Så vi kommer till tro i samma rörelse. Därför är det så extra roligt att se dig. Jag kan inte förstå att det har gått så många år bara, men så är det ju. Idag så vill jag tala om det som är ämnet idag, påskens vittne, och att vittna om Jesus. Och för att den här predikan ska liksom landa idag, för jag kommer att läsa om tre berättelser, tre vittnesbörd från Bibeln med tre människor utifrån helt olika situationer i livet när de möter Jesus och ser vad det blir i förändring. För att det ska landa i oss idag så är det en andlig sanning som jag tänker att vi behöver påminna om. Och det hämtar jag från Hebreerbrevet 13:8, där det står att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i all framtid. Så det innebär att när vi läser de här texterna, är inför Herren i bön, när vi sen ska få ta emot nattvardens gåvor, så är det han är här. Och samma saker han gjorde då kan han göra idag, för han är densamme. Det känns gott att få bara på något sätt påminna oss om det, att Jesus är närvarande just nu här. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt och till nytta för oss, för att vi ska bli räddade. Och Herre, jag tackar att vi får läsa ditt ord, att ditt rike är inte ord utan kraft till frälsning, till upprättelse, till tröst, till helande. Herre, till allt det goda som du önskar och vill. Tack att vi får vara i ditt kraftfält, Jesus, den här förmiddagen. Och få läsa ditt ord i Jesu namn. Amen. Kristen tro är konkret. Jag gillar Ekumenakyrkans vision att mötet med Jesus förvandlar oss, mig, dig och världen. Och det ligger i linje med de orden som jag bara också vill läsa i 1 Johannes kapitel 1. Och det här säger någonting om just det konkreta. Till det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett, och det vi har skådat och med våra händer tagit på, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blir synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Kristen tro handlar om detta. Det vi har sett och hört, det vi har tagit på, det är någonting fast. Det är inte bara några vackra tankar, det är inte illusioner, det är inga idéer, det är på riktigt. Och där möter vi Jesus på olika sätt. I olika tider, eftersom vi är olika och Gud inte kopierar sig. Men när vi läser de här texterna så kommer vi läsa om tre öden som är inte så enkla. En av dem självklart idag är ju den med Thomas som vi kallar för tvivlaren. Han kommer som nummer tre i ordningen. Så undrar ni, när blir det kaffe? För ni blir långa berättelser nu. Så jag hoppas att koffeinförrådet är påfyllt. Nej, ni kan vara helt lugna. Jag har varit nere och studerat källan och vet att det väntar något gott där på oss. I Lukas 8:41 så läser vi följande. Då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom komma hem, med hem. För han hade en dotter på 12 år, hans enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit så pressade sig hela mängden på honom. Och det fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på Jesu mantel, och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus: "Vem var det som rörde vid mig?" När ingen ville svara sa Petrus: "Mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig." Men Jesus sa: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut ifrån mig." När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför han hade rört vid Jesus och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne: "Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid." För ni som inte vet det, jag har sagt det vid några tillfällen, så har jag också över 25 år jobbat inom räddningstjänst. Och det här är precis så nära utryckning man kan komma. Och jag är en sån där person som jag kan inte säga att jag gillade det, men jo, det gjorde jag. Jag gillade att åka blåljus. Det var ju fantastiskt att sitta höger fram och bara sätta på tutan och alla bara röj. Vägen bara öppnas upp och alla flyr undan och här kommer vi. Det är ju en god känsla för er som inte varit med om det. Man går igång på det där, att sitta där med blåljus och sirener och känna att man är på väg för att göra nytta. Det är skarpt läge och alla i kupén eller alla i hytten vet precis vad den ska göra. Den gör det och alla går in i sin lilla tunnel och vi hör och man har kontakt med SOS, vi får information. Och det är precis så som man vill att det ska vara när man är ute och vill hjälpa till och göra skillnad. Räddningstjänst. Det här är så nära blåljus man kan komma. För när vi kommer in i berättelsen så är tempot så uppskruvat. Vi har en liten flicka som ligger för döden. Och man har skickat bud efter Jesus. Och man anar ju hela denna stress, hela adrenalinpåslaget. För nu har larmet gått och det är bråttom och varje minut är så väsentlig. Och i detta kaos utspelar sig den här berättelsen. När det egentligen till det yttre ser ut att vara minst lämpat, då händer detta. Och vi möter en kvinna som har två stora problem. För det första så har hon lidit av blödningar i 12 år. Och det i sin tur gjorde att hon klassades som oren i den kulturen. Det innebar att ingen fick röra vid henne. Ingen fick komma nära henne. Hon var som pesten som gick på två ben. Och kom man nära henne så blev man själv pestsmittad i den kulturen, om man säger så. Hon var utstött. Hon var ensam. Och hon var övergiven. Snacka om att lägga sten på bör. Visst är det fruktansvärt att när en människa lider så läggs det på andra saker också för att omgivningen inte riktigt är där. För det andra så var hon luspank. För hon hade testat allt av kurer, allt av medicin som fanns. Allt har hon försökt, allt för att få bli frisk. För det längtar hon så oerhört efter. Så det här ögonblicket egentligen är ju perfekt för kvinnan. För det är bråttom, det är fokus på något helt annat. Och hon kan smyga sig in i folkhopen utan att märkas. Och det står att pressade sig hela mängden på honom. Ska man översätta det på ett annat sätt så skulle det kunna låta så här. Att folk trängdes så man kunde kvävas. Har du varit med om någon sån samling någon gång? Har du ingen av er varit och kollat på Frölundas matcher i Skandinavien? Hur många har varit det? När man helt plötsligt så står man där i korvkön och undrar, hur hamnar jag här? För när det är perioder och paus, så helt plötsligt så ska 12 044 köpa korv samtidigt. Och då är det inte läge att gå mot strömmen. Utan då gäller det bara att hänga med. Och så står man där med en korv och undrar, hur gick det här till? Så mycket folk. Som en risk för sitt liv. Så slänger hon sig fram och tänker, får jag bara röra vid den hörntofsen? Bara en liten del. För det visste hon att det någonstans i den klädnaden så var det lite heligt. Och då förstår man utsattheten. Att slänga sig framför en hel hord av ben som är på rusch, det gör man inte. Men det var precis det som hon fick göra. Och så lyckades hon och få tag på den hörntofsen. Så jag kallade det för knätofs en gång i tiden. När Kurt Olsson var populär på tv så läste jag knätofs i Bibeln. Men det är faktiskt hörntofs. Bara en liten grej. Och så händer detta att blödningarna stoppar omedelbart. Och det märkliga är att Gud, Jesus själv, han noterar detta. Han stannar upp. Och kvinnan blir förskräckt för att hon upptäckt. Hon förstår ju att hon är upptäckt. Och kommer fram och berättar inför allt och alla varför hon hade gjort det hon hade gjort. Varför hon hade rört vid Jesus. Och att hon också hade blivit botad. Tänk att en människa kan komma så långt ner i sin vånda. Så man tänker, nu finns det bara en enda sak kvar. Och det är Jesus. En enda sak. Allt har jag provat. Och jag tycker att den berättelsen hör jag titt som tätt. Med människor mitt i livet som har prövat mycket och inser det håller inte. Det måste finnas något mer. Och så prövar man Jesus och så hittar man hem. Det intressanta är den resa som kvinnan gör från att ha varit utdömd, utfryst. Fryst, ensam, så ger mötet med Jesus henne ett helt nytt liv. För nu är hon helt plötsligt med i det stora sammanhanget igen. Som får tillbaks hela sin värdighet efter mötet med Jesus. Så går hon därifrån i frid. Det är en fantastisk berättelse. Som berör dig och mig. Som kan vara i en liknande situation. Kan ha med sjukdom att göra. Kan ha med andra faktorer att göra. Kan ha att göra med att man kanske hamnat utanför socialt. Etc. Med allt vad det innebär av ensamhet. Som är sån stor folksjukdom i vårt land. Du behöver inte vara ensam. Du behöver inte leva med din utsatthet själv. Kom till Jesus. Den andra berättelsen vill jag läsa. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska, står det. När hon fick veta att Jesus låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom i hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem i sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit Jesus såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet så skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. Det är en synderska. Då sa Jesus till honom. Simon. Jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld åt ens penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulder för dem båda. Vilken av dem kom att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan så sa han till Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själv, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, sa han, gå i frid. Här har vi ett möte mellan kanske det på ett sätt orena, mest orena, och det rena som gör allt orent, rent och nytt. Det är intressant. För det här berör saker som är väldigt upp, på något sätt uppe på agendan i vår tid. Som gäller skuld. Som gäller skam. Som gäller sånt man inte vill ha med, har velat göra. Som man bara lever med och påverkas av och bara vill fly ifrån och behöver hjälp ifrån. Det här mötet berättar om just det. Hur allt det svåra, det orena i mötet med det rena blir helt nytt. Wow. Lukas berättar om den här synderskan vars själs mörker var totalt. Hon levde i öppen synd, om man säger så. Hon var utstött, hon var till folkets avsky. Hon var ju prostituerad, ställde till elände, inte bara för sig själv utan för familj efter familj. Vi vet inte varför hon har hamnat i situationen. Men vi vet att hon mår fruktansvärt dåligt. För hennes skuldkonto, det var totalt fyllt. Och då kan någonting hända med oss människor. När det blir så där fullständigt becksvart av ångest, skuld, skam. Ett uttryck som man förr använde lite mer än idag. Men jag fick ett sms om det här igår, om just ett sånt möte som handlar om syndanöd. Han bara vill bli av med det. Finns det ingen som kan hjälpa mig? Hon vill ju till varje pris bli av med allt det där. Orenhet, minnen, ångest, kärlekslöshet, allt. Och så gjorde hon så som man faktiskt kunde göra. Man kunde gå in och hälsa på någon när det var någon som var på besök. Så slänger hon sig framför Jesu fötter. Och där blir det en dramatisk scen. Tårar blandat med snor. Det bara brister. Det är inte alltid så där gulligt det går till när människor möter Herren. Jag har varit med om sådana möten. Där ibland inte alltid är så vackert här på axeln när man har kramat om någon där det brister. Men vad underbart. Hennes ord är ju borta. Men handlingen rör vid Jesus. Och här möter vi någonting som faktiskt beskriver vad tro är. Det är inte att ha en egen lång bekännelselista, utan tro är också handling. Jag går till nattvårdens bord i en handling och där möter han oss. Jag går till förbön i en handling och där sker något. Det är också en rörelse. Hon torkar fötterna med håret. Smörjer in med dyr olja. Värd en hel årslön. Men vad är det värt jämfört med att bli förlåten? Intressant att fundera över. Helt klart är att hjärtan prövas. Farisens hjärta var hårt, men Jesu hjärta var mjukt. Och i Johannes kapitel 12 så förstår vi att det är här som Judas, han som skulle förråda Jesus, börjar sin felaktiga bana. Där han tänker, ska det vara på det här sättet? Att man slänger iväg en årslön på ett par fötter? Nej, dåligt jobb med. Ganska naturlig tanke. Inte hos Jesus, men hos Judas. Men Jesu kärlek är gränslös. Och tänk vilket budskap detta är in i vår tid. Där den här kvinnan, så hårt drabbad, går ifrån mötet hel, ren och förlåten. Vad du än har gjort och varit med om, så är korset en garant. Priset är betalt. Din skuld är sonad. Amen. Ja, där satt en liten smygpingstvän. Annika gillar en pingstvän. Du vill ha pingstvän, Annika? Du får säga amen högt, så vi vaknar till här. Vi märker ju en i år. Käre Gud. Vad du än har gjort, inget är för svårt för Jesus. Hur mörkt det än är, inget är för svårt för Jesus. Det är det vi påminner oss när vi tänder böneljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jesus är världens ljus. Och för den här kvinnan så står det i Markus 14 att läsa. Sannerligen, överallt i världen där evangelium förkunnas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Och nu har vi predikat det också här i Sävedalen den här söndagen. Och så är det en uppfyllelse på en profetia. Över hela världen ska man påminnas om hennes berättelse. Vilket vittne. Det är på riktigt. Malte och några andra drog iväg med några stycken och lyssnade på Sebastian Staxet. Där kan man också tala om en kille som varit med om rätt mycket. Hur mörkret blev ljus. Hur ångest blev frid. När man möter Jesus gör det skillnad. Och när vi möter människor som lider av det här, vilket vi alla kan göra, även vi som är troende. Lev inte med dig själv. Gå till Jesus igen. Och igen. Och igen. Och så den tredje av berättelserna. Orkar ni med en till? Jag har inget val, för det är jag som bestämmer nu. Så det blir en tredje berättelse. Som handlar just om Thomas, Johannes 20. En av de 12 Thomas som kallas tvillingen har inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren, sa de. Han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i dem och sticka handen i hans sida, så tror jag inte det. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter så sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick i min sida. Tvivla inte, Thomas, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Då sa Jesus till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte sett men ändå tror. Thomas hade ju levt med Jesus i flera år, 3. Och ändå inte fattat eller förstått vem Jesus var. Fast han hade sagt det. Fast han hade visat det. Fast han hade på något sätt introducerat hela Gudsriket. Så hade han ännu inte fattat Jesu verk. Fast han 3 gånger sa att han skulle till Jerusalem för att dö och uppstå. Och sen har alla hans kamrater sett honom uppstånden utan han själv. Snacka om utanförskap. Och jag måste säga att när jag var ganska ung i tron, så blev jag inte alltid glad när kompisarna hade varit med på ett härligt möte där man själv inte var med. Man blev lite irriterad. Sitta och prata om ett sånt möte, jag var inte där. Jag vet inte hur ni reagerar, men så kunde jag reagera. Man vill ju också vara en del av berättelsen. Han kände sig utanför. Alla hade ju fått uppleva, se Jesus utan Thomas. Han trodde inte det och han deklarerade det öppet. Och jag tänker, tack gode Gud för Thomas. För din tro behöver inte vila på en annan människas tro. Du behöver inte tro för att jag säger att du bör tro för att bli räddad och leva så som det är tänkt. Utan du kan själv få göra din resa som är unik. Thomas han krävde massiva bevis. Det räckte inte med andra människors berättelser. Lite grann som dig, Malte. Du fattar ju, du har ju sett på andra, men du behövde själv få göra ditt möte. Och jag uppskattar den ärligheten. Och jag förstår att Gud gör det. Han som kommer när vi minst anar det, till och med i en grå tunnel. Om jag inte får, avslöjar jag vilket mörker han befinner sig. Och det här håller han på med en hel vecka. Lärjungarna pratar, om jag inte får, lärjungarna vittnar, tror inte. Och så dyker han upp. Och jag får säga att jag hade gärna velat gå den kursen, att dyka upp fast dörrarna är reglade. Men vi gjorde aldrig det på Lidingö när jag läste den en gång i tiden. Den kursen hade man strukit. Men jag tycker om berättelsen. För väggar, barriärer, gränser kan aldrig stoppa Gud. När han söker en människa och en människa söker Herren. Så en vecka senare så dyker han upp. Och den här gången är det för Thomas skull. Han hälsar direkt till alla och sen vänder han sig direkt till Thomas. Och låter Thomas få göra det precis som han en vecka tidigare så tydligt hade deklarerat att han vill. Här är mina händer, Thomas. Här är hålet i sidan. Kom, känn på mig, ta på mig, rör vid mig om du vill. Jag är här, jag lever. Han måste ha rådnat av lys när han hör Jesus citera sina egna ord. Tvivla inte utan tro, säger han. Och lyssna nu. Thomas var den siste av lärjungarna att tro. Men han var den första att bekänna Kristi gudom. Min Herre, min Gud. Den siste ska bli den första. Så tänk inte så alltid. Utan Gud är med dig. Gud söker dig och Gud hör din bön. Även om det är ett folkupplopp och det är ett kaos som man tänker, hur kan Gud nå mig mitt i det här kaoset? Hur kan Gud se till mig som har levt så fruktansvärt fel i så många år? Och hur kan Gud bry sig om mig? Jag som inte ens var där när han var med förra gången. Jesus, han hör din bön. Och han rör vid oss. Eftersom kristen tro handlar om det vi har sett, det vi har hört och det vi har med våra egna händer varit med om. Kristen tro är konkret. Därför att han är densamme igår och idag och i all framtid. Låt mig be en kort bön. Jesus Kristus, jag tackar dig Herre. Att vi får vara med dig. Och är det du som känner oss alla vid namn här inne idag. Du vet hur vi har det. Du vet hur vi mår. Du vet vad var och en av oss är i behov av. Om det är tröst, uppmuntran, att bli sedd, att bli älskad. Här är du känner oss alla. Och tack att du bjuder oss alla, Herre, till måltid. Och stämmer oss alla till den gemenskapen. Var jag ber om under och tecken. Under denna stund i slutet på gudstjänsten. När vi alldeles strax ska gå in i nattvard. Tack att vi får vara ärliga med våra böner. Och uttrycka precis allt det där. Som vi lever och brottas med och kämpar med. För att du hör
och du gör. Så be att vi ska få gå härifrån lite mer förvandlade och lika dig än när vi kom. Lite mer med lättare steg än när vi kom hit. Ni får lägga av oss det som tynger. I Jesu namn.